Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, en podcast om Stockholm och politik i Stockholm. Och jag heter Kalle och med mig idag har jag Anna.
Hej.
Och Ray är tillbaka i podden.
Hallå.
Kul att ha dig tillbaka, Ray. Ja. Senast du var med så pratade vi om vi pratade om aktionen i Köpenhamn mot Maersk, eller hur?
Precis. Så vi kommer ju nämna lite om Maersk senare i podden faktiskt.
Ja.
Så det känns kul.
Mm. Precis. Det är, jag vet inte riktigt, nu är det så här.
Det är den här perioden lite så efter midsommar när regnet har börjat komma, typ, lite så.
Precis, det är lite så sommarregn i Stockholm, känslan. Men ja, det är mysigt på sitt sätt. Just det, den första intropunkten vi hade skrivit upp här var att vi var ju vid den här Slussen-invigningen.
En stor händelse i Stockholms lokalpolitik.
Ja, precis.
Vi har en ny trappa i stan.
Har du gått trappan, Ray?
Jag har inte gått trappan, men jag har sett den.
Mm.
Jag är liksom, jag tror jag och en annan kamrat i förbundet, vi är så här, jag tror vi är de enda liksom som är positivt inställda till nya Slussen. Liksom.
Mm.
Nej, men jag är ändå, eller det är så här, du vet, skönt att det börjar vara över, den här liksom skärselden.
Ja, men över, verkligen.
Liksom.
Det blir bättre också med trappan, alltså att man inte behöver gå runt.
Ja.
Men jag är som en sur så, en gammal gubbe, eller liksom för att jag tycker att de här glashusen är jättefula.
Ah,
för de är liksom i vägen när man kommer ut på Slussen och så ser man inte.
Nej.
Jag försöker inte.
Ja.
Men jag blev lite gladare med trappan. Ska vi berätta mer om stämningen här? Det var någon
på invigningen.
Kommunpolitiker va? Ja, som pratade.
Precis,
på engelska.
Karin Vangård var väl där och pratade. Det var ju på nationaldagen engelska. Också, så det var lite så här folkmusik och sådana saker.
Right.
Alltså det var inte folkmusik, det var typ...
De spelade ju...
Jag tror att de sjöng Bellman-låtar också översatt till engelska. Så de tänker verkligen att det finns ett stort internationellt intresse för det här.
Just det. Ja, men för Bellman var ju inne på häktet där på Hornsgatan ganska mycket.
Mm.
Just det.
Mm. Det som nu är en bar som heter häktet.
Mm.
Men det var ju faktiskt ett häkte back in the day.
Bisättningshäktet. Ja. Men det är, du har så här cykelavstånd alltid för att du cyklar. För jag tänker att det är långt bort från Slussen. Men det är på cykelavstånd är det nära.
Det är nära.
Ja.
Mm. Men
det som lockade också med invigningen var ju att de hade hyrt in en tatuerare.
Okej.
Så man kunde få så här Stockholms/Slussen-tema-tatueringar.
Det också, 08 for life.
Liksom. Ja, men det var liksom det. Det var, man kunde få så här tunnelbanesymboler. Det var så här Stockholm eller Söder eller Slussen i så här lite coola sådana gothic fonts. Och så var det ju den här Slussen-uttern. Som har blivit lite känd för att den simmade igenom den här fiskkameran vid Slussen.
Just det.
Men vi tyckte det var lite pricey. Mm. Det kostade 1000 kronor om man ville få en tatuering.
Mm.
Jag tycker att om de har det som en grej, alltså om någon ändå gör det på Slussenvidningen, då borde de ha ett väldigt billigt pris.
De kunde subventionera det lite.
100%. Lite mer, de borde subventionera
det. Men vi tog varsin gnuggis av den här utten i alla fall.
Okej. Okay.
Mm. Så det var våran.
Jag känner mig cool, sen hade jag glömt hur äckliga de blir. Alltså när man har dem länge så blir de ju liksom lite grå. Alltså själva det som är runt.
Just det.
Ja.
Nej, men det är min största kritik mot Slussen är väl att det är så fortfarande så betongigt och stenigt. Liksom.
Ja.
Det skulle verkligen kunna vara typ massa träd och grejer om man ville. Liksom.
Jag tror att det kommer bli lite bättre. Det är fortfarande mycket... Så här, betong och sten. Men de kommer plantera träd i höst typ. Och så. Så man får ju, det är väl liksom, det är inte helt färdigställt. Alltid,
nej.
Liksom, så man får väl se. Men ja. Just det. Vi var ju, i samband med det här så var vi ju också på, du vet tidningen Syre.
Absolut.
Ja. Sån miljötidning liksom. Och Och de har ju gjort en satsning. De har tagit över O'Larrys gamla lokaler nere vid Gamla stan.
Okay.
Och startat en jättestor liksom, restauranggrej där. Som heter Back i Syre. Så vi var där och kollade in läget.
De har ju väldigt, alltså de har verkligen prickat in när man ska ner för den nya trappan. Och så går man över det här som heter Vattentorget nu.
Just det.
Då är liksom den precis också i den linjen där alla kommer gå förbi. Så de har ju en bra...
Det är bra.
Det har de tänkte rätt där. Det var väldigt stort där inne.
Extremt stort, ja. Som en sån gammal O'Larrys är liksom.
Men vad är liksom syftet? Är det för att få in pengar till tidningen eller?
Nej, det vet jag inte. För att det lär ju kosta skjortan att driva ett sånt här ställe. Men,
ja, på så central plats också.
Jo, men syftet är att det ska vara liksom fik, kafé. Men sen så är det liksom sån här plats för samtal. De har typ som så mötesrum som du kan hyra in dig i.
Right.
Och lite så här, du vet, coworking-aktig vibe också.
Ja, ah, just det.
Är det så att folk med laptops tror jag, på typ en?
Och att de vill väl försöka ha lite så också typ att det ska vara lite för ändå någon form av social rörelseaktigt liksom.
All right.
Alltså att det ska ändå ha någon form av eller att det är den publiken de vill också på något sätt få att komma dit, tror jag.
Mm.
Att det ska vara liksom politiska samtal och sådana saker. Och, ja. De hade den här... det var soppan. Var alltså 75 spänn för aktivistsoppan. 100 spänn för normalpriset på soppan. Och 125 spänn om du vill supporta aktivistsoppan.
Mm.
Liksom den, alltså att det är lite så att försöka
just det.
Vara lite... Tänka att, ja, kring att alla ska kunna komma dit och så.
Just det.
Ja,
ja alltså... Sorgligt nog i 75 spänn för en soppa. Det är typ billigt i Stockholms
termin. Ja, det känns som att det borde vara normalpris.
Ja, verkligen. Mm.
Men vi testade det, den var god.
Ja, det var bra.
Nice.
Ja, men mer så här, spännande att se vad som händer med det där. För att man är så här, oj vilken stor lokal ni har. Och det är bra.
Precis. Men det är vår lilla så, reklam för det. Ja, ändå kul grej liksom, om det funkar. Just det, sen så, det här vet inte Ray, du kanske inte är med på det här, men vi introducerade förra månaden ett stående segment i den här podden som heter Månadens arbetskritiska insats.
All right.
Där vi försöker liksom highlighta någon som har gjort något för att störta arbetssamhället senaste månaden.
Vi hade faktiskt två nominerade också.
Två nominerade, just det. Mm.
Men du kan säga vem som har, vilka som vinner.
Ja, precis. Och det är väl liksom sommartema. Folk går på semester och så. Och liksom det blir lite lugnare på jobbet. Några som har tagit det här ett steg längre då. Och som jag tycker då ska vinna månadens arbetskritiska insats. Det är ju Svenskt Näringsliv.
All right.
För de jobbar faktiskt bara 32 timmar i veckan under sommaren. Och 37 timmar i veckan resten av året. Det förtjänar de att bli hyllade för.
De ligger i framkant.
Sen så tycker de ju att alla andra ska jobba typ mer än 40 timmar i veckan.
Men det är alltid så där. Men det är med höga politiker också som alltid... klaga på liksom att folk gör saker som de får betalt genom skattepengar och så får de själva betalt genom skattepengar.
Ja, liksom. Jo, men precis.
Det är väl helt i linje.
Ja. De andra nominerade, Anna, vill du berätta?
Ska jag berätta? Alltså jag vill inte outa någon då, men det pluggade ju, skrev en uppsats.
Mm.
Gör inte det längre, så nu är jag klar.
Grattis.
Extremt bra, ja. Då lånar man en massa böcker. Och ibland måste man vara på ett specialbibliotek och låna liksom en specialbok.
Mm.
Och då är det lite så här, de ligger ju ofta långt bort och så.
Mm.
Och då var jag på ett arkiv och bibliotek som finns här i stan. Och då kom jag dit, liksom, det ligger en liten bit bort, ett industriområde. Och på dörren så stod det här var så tisdagen innan liksom Kristi himmelfartshelgen.
Mm.
Eller det, så här var det. Det stod inte att det var stängt på dörren. Det var bara stängt. Och sen mejlade jag bara. Jag försökte lämna tillbaka mina böcker. Det gick inte. Mm. Jag får ett mejl bara. Ja, vi har stängt på grund. Eller vi har typ så här begränsade öppettider på grund av Kristi himmelfärdshelgen.
Mm.
Och det här var liksom på tisdagen. Mm. Och jag tänker ändå att Kristi himmelfärd är liksom på...
Det brukar vara
för fredagen eller torsdagen.
Ja. Torsdagen kan jag godkänna.
Lite så... Jag tyckte att det var en... De liksom bara stretchade ut på klämdagarna. Mm. De betraktade det som en klämdag. Liksom måndag, tisdag och onsdag. Är en klämdag då, mellan söndagen. Jag tänker att det måste varit så de tänkte. Men det var ändå en arbetskritisk insats. Så.
Definitivt.
Men vi... den här institutionen som... Ja, specialbiblioteket, industriområde. Mm. Om någon känner sig träffad liksom, då, för det här, så vet ni vilka ni är. Jag tänker inte säga... Mm. Jag tänkte lite också, tänk om de inte får göra det här för sina chefer egentligen.
Ja, just det. Det är bara sån lite masking. Ja, väldigt bra.
Det måste också varit rekord i så att det var omständigt när man ska berätta något. Alltså när jag skulle förklara det här utan att säga deras namn. Ja. Mm. Det var ändå bra. Mm.
Okej. Vi går i raska steg vidare till lite nyheter. Det här är, jag hade den första nyheten var, det var en sån här timbroit som heter Sven Dahl som hade skrivit en sån här riktigt högertokig grej om så här, att han var på skolavslutning på Södermalm och så blev han, och så skrev hela artikeln om att han är så här sur på alla de här mammorna där som röstar på sossarna. Mm. För att de liksom har sina barn i då i typ skolor med jag vet inte, vita barn, vita svenska barn och så och så röstar de på sossarna som nu inser jag att det var ett tag sedan jag läste den så jag har liksom inte ett jättebra minne om exakt vad det står i den här. Men poängen tror jag var att ja, men Socialdemokraterna har ju liksom haft den här de nya liksom immigrationspolitiken, integrationspolitiken där man liksom där de ska. Ja, men vad är det? Det är väl bland annat sådana här grejer som att man ska typ inte få flytta till så här, utsatta områden om man har så här, vad är det? Alltså har typ försörjningsstöd eller så här, alltså att de vill försöka så här.
Ja, just det. Men det var, jag trodde det var typ en jätteknasig sosse som
det har de ju beslutat om. Alltså det är, no, det är liksom...
För det har jag också alltid, jag har aldrig fattat typ så här, om du då bor i ett utsatt område.
Mm.
Ja, men det är och sen mer så att, behöver du försörjningsstöd. Måste man flytta dem?
Nej, eller det är mer, liksom, jag tror att det är mer det här att, man, att de ska försöka sprida ut vart, alltså försöka styra vart människor bor och att det inte ska bli sådana här då, områden där det är liksom, och här bor de rika, här bor de fattiga.
Mm.
Men problemet är väl att de liksom paketerar i väldigt så rasistisk liksom språk och för att försöka locka liksom SD-röster typ. Eller att de typ inte så här, de säger, det är liksom den här förbudsgrejen där de säger vi ska göra något mot segregationen genom att typ inte tillåta folk att liksom välja vart de ska bo.
Mm.
Men vi typ, det finns, man nämner ingenting om så här, hur ska du underlätta för folk att bo på de andra platserna.
Där det är det jag tänkte fråga, får man bostadsbidrag då för att bo liksom, på Södermalm till exempel?
Nej, om precis. Mm. Nej, men det är det som väl är problemet med deras, hur de har gått fram med den här politiken, att det är väldigt så här, vart är satsningarna på liksom, på de som då inte har råd att välja exakt vart i stan de bor liksom. Så det,
men det är inte det som Timbro är sur på?
Jo, men han är ju det, för att då blir det den här alltså att de, för de vill ju då försöka slå på den här liksom ännu rastigare trumman om att sossarna kommer liksom tvångsförflytta utlandsfödda till din villaförort eller någonting.
Okej.
Okay. Alltså,
men är det liksom att timbryten klagar på alltså att de är hycklare typ då? Eller?
Nej, eller han tycker ju att kanske att de här mammorna på hans skolavslutning som då han tycker röstar på sossarna, de är hycklare för att de liksom
röstar. Ja, men precis.
Ja, det tycker han ju.
Men har han något belägg för att de röstar på sossarna ens?
Alltså,
för man kan kolla sådär kvinnor i olika valkretsar.
Jag gissar att kvinnor på Södermalm är nog till stor del kanske ändå röstar på sossarna. Mm. Inte bara, men ja.
Man tänker att,
jag tänker Miljöpartiet.
Ja, jo, Miljöpartiet är stora där också.
Ja.
Men Socialdemokraterna tror jag, ja, men det är det största partiet.
Ja.
Ja. Det jag ville säga med varför jag ens tog upp det där. Jag tror att det bara var lite av en hint om hur högern kommer liksom gå till val liksom på. Mm. Att det mycket är den här att de kommer bussa våra barn till och att sossarna kommer liksom förstöra den här, de här lilla små svenska enklaverna de har kvar på Djursholm eller vad
just det nu är. Men jag tänkte, det är väl talande nu, med, för nu är det, när vi spelar in så är det Almedalsveckan.
Ja.
Och det började med, öppnade med den nya liberala partiledaren.
Just det.
Som, och det var ju ingen så här humanism-liberalism i hennes tal överhuvudtaget.
Nej.
Utan det är ju väldigt vurmande bara av liksom, ja men att typ SD är bra liksom.
Mm.
Det känns som de verkligen, och att liberalerna helt satsar på att liksom få stödrösterna från Moderaterna mer än någonting annat liksom.
Ja men precis, och då måste de säga okej till SD i en regering liksom. Ja, det, vi får väl se hur det funkar. Jag hoppas att de åker ur riksdagen. Det är väl det enda.
Ja, det vore trevligt.
De var väl på 2,1%. Det är ganska...
Ja, det är sjukt.
Ja. Men just det, sen hade vi två stycken små förskolenyheter här. Den ena var...
Eller lite så här restaurangtips igen också.
Ja, just det. Och restaurangtips. Ja. Precis. Mm. Helt rätt. Den första var bara en uppföljning på en förskola som vi har pratat om förut. För att den var så här... en sån här katastrofskola som drevs av Tala Förskolor AB. Och att liksom de hade, vid någon inspektion hade de så här, ja det hade hängt elsladdar från taket och det var bara så här misär typ.
Just det.
Och smutsigt och så vidare.
Flamman gjorde något gräv om det också.
Då blev de nedstängda, men så liksom fick de öppna igen efter att de hade typ rensat bort det värsta. Men nu har de äntligen, Stockholms stad har lyckats helt stänga den här förskolan, vilket är bra. Så det var mest det som var nyheten. Ja, det var, nu hade de hittat dumpade kylskåp, rostiga spikar, råttgift. Ja, sådana här saker som man kanske inte tänker borde finnas på förskolegårdar.
Alltså någon har slängt ett gammalt kylskåp.
Ja, men, ja okay. Precis. Så, och den andra liksom nyheten är lite, hör ihop med att så här, hur det kan se ut på en sån här kris privat förskola. Då är det inte Tala förskola, utan då är det de här som heter Tellusgruppen, som båda har förskolor, men de har också nannyföretag.
Mm-hmm.
Och då har Dagens ETC gjort liksom en granskning där Tellusgruppen då har liksom en underfinansierad så här, krisande förskola i typ Sollentuna som liksom inte går så bra, eller de lägger väl inte helt enkelt pengarna som behövs på för att driva den här förskolan. Men
det är någon av dem som fått massa anmälningar mot sig, Tellus barn tror jag.
Ja, men de har det har varit mycket skriverier om dem tidigare precis. Men nyheten här är då att de liksom har lyft pengar från de här förskolorna för att finansiera nannyverksamhet i en skybar i Hammarby Sjöstad.
Okej.
Så att det är det här nya huset liksom vid Mårtensdal i Hammarby Sjöstad. Där nya
just den här jättehöga.
Mm. Där ligger en skybar på våning 28.
Just det.
Och då är det så här... typ en dag i veckan så finns det liksom en nanny på plats då som Tellusgruppen har liksom placerat ut där så att folk kan komma dit och käka brunch och sen lämna över sina barn liksom under tiden till den här nannyn.
Okej.
Och det är liksom, den verksamheten driver sig inte av sig själv, alltså den går inte runt av sig själv, utan den finansieras av pengar från liksom deras andra förskoleverksamheter som då kanske egentligen borde ha de pengarna för att ha bra förskoleverksamhet. Ja.
Mm.
Det låter sjukt märkligt.
Jag bara började sitta och tänka på, för jag trodde när jag hörde det här att det var mer som, för man, alltså de kallar ju nannyverksamhet, så det är en person bara där.
Ja, men
så
det är precis,
bara det är en sån här cocktailbar liksom, men det är inte, För man trodde, jag trodde att de skulle göra i alla fall som typ på McDonald's eller Ikea. Liksom att de har byggt typ en liten lekland eller någonting.
De har en chambre séparée, som det heter, för de yngsta. alltså det är en så det är ett inglasat hörn i baren där då den här nänen...
Finns det bollhav och sånt?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Det är liksom bara ett rum, ett glasrum. Och sen så är det, sitter en sån här person i kanske uniform där inne. Och så, när ni kläder.
Ja, ja. Ja, hon spelar spel med barnen. Har pennor, lite lekar kanske.
Finns det någon inblick i liksom om det faktiskt ens kommer barn till det här? Eller liksom?
Nej, det är en bra fråga. Jag får ändå bilden av att... Dagens ETCs reporter har varit där och observerat det, och att det var, att det var barn där i alla fall. Sen så, men jag vet faktiskt inte exakt hur många det handlar om. Men ändå liksom en ny nivå av så, där man ser hur käftet det blir med liksom privata förskolor och privata välfärdsbolag.
Ja. Ja, men det känns ju som det är några ägare i Tellus-gruppen som typ vill hänga på Spybar och är trötta på sina barn eller någonting liksom.
Ja, just det.
Det känns ju... För det verkar inte vara någonting... Alltså som du beskriver det, så verkar det inte som de försöker inte få det att lyfta liksom den här nannyverksamheten heller riktigt.
Nej, eller så här, vad affärsidén är. Ja,
den är också lite liksom billigt, liksom, ja, men, att de bara absolut har lite spel.
Nej, men det var väl det. Det var inte så mycket mer med det.
Mm.
Anna, vill du ta det här om de här...
Jag såg två så här, artiklar i lokaltidningar. Och så tänkte jag på dem. Och så var jag så här, det här är ju lite samma sak. Båda de här grejerna. För det ena, det här är någonting jag har följt... inte mycket, men ganska mycket. Liljeholmsbadet, som är en flytande singbassäng som flyter på en ponton på vattnet. Mm. Som har legat vid Hornstull, men har varit stängd väldigt länge då, för att den började renoveras. Den skulle ju, inga konstigheter, liksom, det är en flytande singbassäng.
Yep.
Sånt vi har i Stockholm. Den har varit rivningshotad, och så har det varit lite runt tillbaka som ska hända med den. Sen till slut så las den ut, inte på Blocket, men typ. Alltså på en fastighetsmäklerisajt. Och man kunde gå in och kolla på annonsen. Det gjorde jag. Jag kollade på så här filmer och ser ut inuti.
Jag var lite sugen på att lägga ett bud.
Jag var kanske inte sugen på att köpa det själv, men att jag kanske hoppades att så här, någon trevlig förening skulle köpa det här och ha det som badhus, eller kanske liksom en bara bra partylokal eller något.
En trevlig förening som allt talar Stockholm. Nej.
Jag har inte föreslagit det här. Nu får det låta som att jag har liksom tagit upp det här på årsmötet. Så. Men nej. Men det var... När man kollar på de här mäklarbilderna, liksom, det var kanske inte så fett som man minns det. Liksom, det var länge sedan jag var där inne. För det är typ ganska små ytor. Det var ju sådana konstiga omklädningsrum där och så, som inte hade väggar. Det var bara så draperier och sånt. Ja. Men jag och man typ såg att det var lite, det såg så här sunkigt ut och stort renoveringsbehov och så. Och det var ju därför de har sålt det här då. Men nu är det någon som har köpt det. Och de som har köpt det är liksom, vad ser ni, vad heter de? Ja, men ett sådär fastighetsbolag. AMF. AMF Fastigheter, ja. De har köpt det och ska renovera det och flytta det till... Marievik, som är på Liljeholmssidan liksom, så typ andra sidan vattnet. Där det är massa jättetråkiga kontorshus, och nu tror jag de har byggt bostäder också där, va?
Ja.
Och det är liksom ett väldigt så här trist område, och de är mer, ja, citat, så tror de att det kan tillföra något unikt till Marievik och Stockholm, och bara ja, vi ska utveckla den här liksom stadsdelen och så. För de tycker ju att det är deras jobb liksom som fastighetsbolaget att göra det. Så jag tänker att det liksom är för att de gör det måste kosta jättemycket pengar för dem, och det är inte som att så här, verksamheten kanske inte är så lönsam, tänker jag, att ha ett litet badhus.
Nej.
Jag tror inte ens det är en 25 meters bassäng, eller kanske, nu minns jag inte som stod i annonsen. Men mer att det blir ett så här landmärke, för det är väldigt fett med ett flytande badhus.
Som
man kommer se liksom på andra sidan.
Ändå, i Stockholm. Liksom.
Och det vill ju de liksom, som fastighets bolag, så att det liksom är ett sätt att typ, så, ja, vi måste göra våra andra hus typ, så här, mer attraktiva som det heter i fastighetsvärlden genom att flytta den. Sen ett kanske betydligt mindre coolt sätt då att göra sitt område mer attraktivt har de gjort i det är ett annat fastighetsbolag i Upplands Väsby som heter Bra Bo. De hade typ en lokal som stod tom jättelänge i ett bostadsområde. Och då är de jättestolta för att de har då ställt in en massa böcker. Det stod någonstans hur många det var. Ja, 1000 böcker. Ja, det var inte så mycket. Men på 10 kvadratmeter är det en så här pytteliten lokal liksom. Mm-hmm. Och så kallar de det för typ minibibliotek eller bokhörna. Okay. Så. Men de är väldigt snåla för de har liksom bara tagit dit böcker som är utgallrade från folkbiblioteket.
Tror de hade lite nyinköpta. Stod jag faktiskt.
Jag har köpt in lite nyare. Mm.
Men, man ska vara rättvisa.
Men, så jag tänker att annars så finns det bara så, så här, del 3 i någon fantasy-serie. Inte typ 1 och 2. Och så. Att det bara är lite samma grej. Att liksom fastighetsbolaget typ blir den som tar sig lite rollen att så här, åh, nu ska vi göra något bra. Alltså lite så, vad heter det? Social hållbarhet och så vidare och så vidare här. Och vi har, eller jag har funderat på sådana ganska mycket att en gång för jättemånga avsnitt sedan i den här podden så läste jag också en så här rapport om Svensk Näring, eller vet du det, Stockholms Handelskammare gjorde en rapport om typ så här stadsutveckling, så här grönt och attraktivt. Och sen hette typ på riktigt det, något liknande som titel. Att det är som att de i så här konstiga områden typ som det här Marievik är väldigt så här tråkigt kontors. Alltså det kanske är en massa bostadsrätter också nu, men det är väldigt så tråkigt. Och då blir det så att det händer liksom aldrig riktigt någonting. Och så försöker fastighetsbolagen göra någon så lite konstlad grej.
Just
och båda de här sakerna är exempel på det då. Men lite det här att så här, i det här bostadsområdet då hade man kanske tänkt sig att för kommunpolitikerna är ju också jättestolta över det här. Att så här, åh kolla, vi har gjort en litet minibibliotek. Men det är ju det här fastighetsbolaget som betalar för allting. De har bara liksom skänkt lite gamla böcker. Men det som är lite sjukt i det här minibiblioteket är typ att så det är en obemannad lokal med en låst dörr, men man kommer bara in om man har ett bank-ID.
Okej.
Så att de liksom kan kontrollera som går in och ut.
Ja.
Så ja, väldigt annorlunda från ett riktigt bibliotek då.
Verkligen.
Men, och så är man alltid så här, okej, jag kan inte säga att det är, typ, det är inte dåligt att de gör det här. Det är väl bättre att det finns, att du kan få gratis böcker där. Liksom, än att det inte finns det.
Mm.
Men det är något lite så, något känns konstigt med det, typ.
Ja, ja, det känns ju, det finns någon typ så här greenwashing.
Typ social washing.
Ja,
ja,
precis.
Jag förlutar att det är så här, de kan det,
säga typ, ja men vi gör så mycket bra för folk liksom. Och kan säkert sälja in det till politiker också för att typ få liksom bättre villkor eller någonting för någonting.
Mm. Men att det är som att de ser det som sin roll att det är vi som ska liksom driva och utveckla staden så att det ska bli bättre för folk som bor, men vi har jättehöga hyror i våra lokaler. Det är därför den har stått tom säkert också. Att det är väldigt så här märkligt.
Ja,
ja. Så det är lite samma sak. Fast sen insåg jag att det är ganska mycket mer för ett flytande badhus om de nu renoverar det.
Ja, precis. Nej, men det är väl så här, man är väl typ, det är väl kul kanske att lilla omspadet ändå. Att man inte river det bara, men ja.
Mm.
Precis.
Kalle, du har tänkt lite på att det har varit stora demonstrationer för Palestina.
Det har varit stora demonstrationer för Palestina senaste månaden. Det var ju då den här första liksom stora nationella mobiliseringen som jag för mig, det var en person från Palestinagrupperna i Karlstad tror jag som tog initiativ till. Liksom och samlade jättemycket folk på Odenplan.
Det är mycket, alla olika grupper säger olika siffror.
Ja, men precis. Det är lite det jag kommer komma in på.
Det var lite intressant.
Precis. Men det var ju definitivt den största demon i Stockholm sen typ efter pandemin i alla fall. Alltså det var nog definitivt det. Jag tror att den enda andra typ jämförbara som jag kunde komma på efter pandemin var väl typ att Vänsterpartiet slog ju ändå något rekord för sitt första maj för sin första maj-demo på typ 20 000 pers.
Mm.
För typ 2 år sedan, vill jag minnas.
Mm, jag minns inte det, men det...
Ja, men det, ja. Ja, det gjorde de i alla fall. Men någon av arrangörerna i alla fall en DN-artikel efter så var väl så här 20 till 30 000 deltagare ungefär. Och polisen var väl typ, ja, det kan stämma typ.
Ja.
Ja. Så någonstans i den, vad heter det? Inom ramen inom det spannet. Och det var väl en asfett demo. Jag tror alla vi var där, va?
Yep.
Och det var fett. Och sen så var det väl också förra veckan var det bara en demo med lite annat stuk typ. Det var en så här Oxfam som är en sån NGO liksom organisation.
Men Svenska Freds också
var det? Ja, det var jättemånga. Ja. Precis, men Oxfam var de som hade tagit initiativ till den.
Mm.
Och så var det liksom massa stora sådana civilsamhällesorganisationer som stod med som arrangörer, liksom LO, fackförbunden, Amnesty, Svenska Freds, Svenska Kyrkan i Stockholms stift, liksom Palestinagruppen också var med. Och det var liksom en så här mer, det var liksom ett så här specifikt, vad säger man, koncept typ, en konceptdemo typ, som skulle efterlikna demos som har gjorts i Europa senaste liksom månaden också. Där i typ, jag tror Paris och i Haag var det så här superstora sådana, där det är liksom konceptet är typ att alla i demon klär sig i rött, och så ska det liksom vara en sån, vi drar den röda linjen för Gaza liksom.
Typ. Yeah. Men det var ju, det var intressant med den demon just för, alltså de var ju, det var något tal där de liksom var emot bojkott,
ja,
till exempel.
Precis.
Och det var ju en otroligt mycket, alltså det jag har uppskattat väldigt mycket med Palestina, det är att det har varit väldigt blandat med folk liksom från alla håll liksom. Men den här var väldigt vit, alltså, medelklass
ju,
liksom.
Jag var väl där, jag var där också. Alltså det var inte bara det, utan det var ju mycket av de gängen som man ser på där demosarna var också där, och ISM gick ju i tåget också. Så att, alltså, men sen så var det väl liksom som att arrangörerna, ja men dels var det, är det väl absolut flera av de här arrangörerna som liksom inte liksom tycker att bojkott har inte det kravet liksom. Och sen så typ att de ville väl, medan liksom, det är väl flera andra av de här som, ja, liksom om de separat skulle uttala sig skulle de nog vara för det. Men
just det.
Ja, det är väl något sånt. Vad man har kommit överens om liksom. Men det är typ ganska typiskt tror jag när det är så här mycket stora organisationer som ska komma överens om så här, men det här är de gemensamma krav som vi ska lyfta och så vidare. Och så blir det så här, men då blir det de här liksom. Och eller typ, jag tror om man ska vara lite så här snäll eller så här tolka, så är det väl så här, okej, vad är syftet med den här demon? Jo, vi vill sätta press på Sveriges regering om de här specifika grejerna, typ UNRWA-stödet och sådana saker.
Just det.
Och att man vill så här, försöka fokusera krav till, på vissa grejer typ. Så kan man ju liksom, det kan man typ fatta lite så här, men det här, man vill så här påverka de här specifika frågorna som är så här heta just nu typ.
Absolut.
Men sen så var det typ som att så här, men någon demovakt så här sa åt folk att inte skrika ett visst slagord typ för om bojkott, och det är så här, det är ju fånigt liksom.
Yep.
Ja.
Alla vet ju att det aldrig funkar heller.
När nej, man har precis, så här, nej, precis.
Okej allihop, vi kör bara de här slagorden. Exakt, det, de som ligger på den här lilla flyen. Typ. Men det är folk kör ju sina egna.
Ja.
Ja, det påminner mig lite om när det var stökig stadsvandring som Allt åt alla arrangerade för Palestina. Och det var, började folk skrika polis, polis, potatisgris. Varpå en person som inte alls var med och arrangerade bara så, nej, 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 så får ni inte göra. Så här.
Jaha.
Typ polisen är typ snälla. Typ. Vilket var jätteweird.
Ja, men det är konstigt liksom. Men ja, men den här röd linje, eller dra den röda linjen för Gaza, den var också väldigt stor då. Det var typ 10 000 pers där skulle jag tro.
Ja, mellan 10 och 20 000 tror jag.
Ja, den var garanterat mindre. Den var definitivt mindre än den föregående, den som var liksom tidigare.
Visst var grejen att de ville fylla Kungsträdgården. Men är man 10 000 pers så fyller man väl typ
den. Ja, som, men jag vet inte riktigt varför man inte hamnade på Kungsträdgården var som var planen annat från början. Det kan ha varit polisen liksom som,
ja, säkert,
som tyckte till. Liksom. Men Jag hade två spaningar. Den första var liksom om det här med antal, liksom, och hur svårt det är att uppskatta antal.
Yeah.
För typ efter den första demon, jag minns typ när vi var där, så var det så här, det var helt omöjligt. Jag trodde så här, typ, det var kanske 5000 pers där, men det var för att jag inte såg att de hade typ gått i en halvtimme kanske redan eller någonting.
Nej, men precis. Det sa ju att det tog en timme att liksom från den första gick från Odenplan till att den sista liksom gick.
Ja. Precis. Så. Men sen så var jag också att det var typ några så här stora Instagram-konton som jag såg liksom efteråt som var så, åh, det var 60 000 pers där.
Jag tror det var någon som skrev 80 000 till och med, och man bara, okej.
Okay. Nu tar vi det lite lugnt här. precis. Men det var väl, det gjorde mig lite bara så här, det här, det gjorde att jag typ grottade ner mig lite i typ så här stor, ja, men vad är egentligen så här typ antal för demonstrationer i Stockholm så här, och typ vad är stora demonstrationer i Stockholm, vad har de varit typ.
Just det.
Bara för att fräscha upp minnet lite. Så jag plockade ut några och så går vi lite bakåt i tiden här. Det var ju under typ 2010-talet så var det ju flera stora klimatdemonstrationer. Det känns som att det var liksom de största under de det årtiondet. Men
precis, Fridays for Future 2018 måste ju varit den största.
2019 tror jag. 2019, 60 000 deltagare.
Ja, exakt.
Kunde jag hitta. Innan dess så var det ju också stora antikrigsdemos mot Irakkriget 2003. Då var det typ, fanns det uppskattningar om 35 000 pers. Det var så demos på typ Sergels torg. Ännu tidigare så var det ju liksom så här stora mot Vietnamkriget. Då det fanns uppskattningar om typ 50 000 pers samlade i Stockholm.
Just det.
Jag tror det kanske fanns ännu större antikrigsdemos mot under 70-talet i andra städer också som var väldigt stora. Men jag kollade bara på Stockholm.
Ja.
Men sen så finns det också då det som är högerns största demonstration.
Just det.
Mot löntagarfonderna på 80-talet. Det som kallas de 4 oktober-demonstrationerna.
Precis.
1983 var den största av dem.
Start i Humlegården.
När jag skulle läsa om deltagarsiffrorna på då Wikipedia-sidan, så det fanns något, liksom en bra sammanfattning om liksom det här temat om då, vad är det man säger om liksom deltagare på en demonstration och vad det säger. För då står det så här, enligt arrangörerna var det 100 000 personer, enligt polisen var det 75 000 personer, enligt socialdemokraterna så var det 27 000 personer. Och det är så här, det sammanfattar bra den här poängen att liksom det, siffror är också bara politisk kommunikation.
Ja, visst. Men jag hörde också i och med det här med att det var så många olika siffror att på typ alltså socialdemokratiska demonstrationer så var det back in the day att man liksom gick i led typ 8-8. Liksom så att de verkligen kunde räkna antalet.
Precis. Om man har lite striktare sån marsch formering så är det mycket enklare att bara säga, okay, då är det bara att räkna varje led. Liksom.
Precis.
Så det blir enklare. Men jag tycker, det är ändå något man, jag tycker man borde återinföra, inte kanske den striktheten, men att man, det är ju bra att liksom ha någon som faktiskt ändå försöker räkna.
Verkligen.
Och det går att, liksom, jag tror att det finns så här metoder för hur man ska räkna folk i grupp liksom på effektiva sätt, som inte jag kan, men jag har hört att det ska gå att göra i alla fall.
Fråga en snut kanske.
Fråga en snut.
Ja.
Men vad heter det, alltså det där med att man ska gå, ja men kanske så här, sex i led, eller så här, att det brukar vara, jag tänker att det är ett sätt att så här, när det inte är så många i en demo, att de vill att den ska se längre
ut, just
då brukar de hålla på med det, vissa.
Ja, det är sant.
Precis. Men det är lite...
Men också polisen brukar ju ha åsikter om det där.
Alltså man ska hålla sig inom en fil.
Ja, och säga, det vet jag att de kan säga, att hur många de tycker som ska gå i led för bredden och sånt, om man har sagt tillstånd för dem.
De brukar ju ha typ krav på meter och så. Jag vet, syndikalistiska första maj så tror jag det är att
banderoller
får inte vara längre än 3 meter eller något sånt.
Exakt. Om man bär dem liksom på... Ja, exakt.
Nej, men precis.
Den andra spaningen handlade väl mer om det här med att det typ ändå skett någon form av förändring i motståndet mot folkmordet, kan man väl ändå säga, liksom senaste månaderna. Och också som liksom där typ tonläget från typ ja, men oppositionspartier och folk som har varit liksom mer försiktiga tidigare, liksom det har blivit ett skarpare tonläge, och typ särskilt med det här kring typ indragna Sida-stödet till UNRWA och hela liksom här i van kring Benjamin Dosa, och liksom har ju verkligen ja, men det har blivit en mycket större uppslutning liksom kring det, som ändå är påtaglig. Och typ LO publicerade ett nytt ställningstagande angående Gaza, där de också liksom ja, men så här, rubriken är ändå så här, dags för klarspråk, det som pågår är ett folkmord. Att det liksom, det är ett helt annat sätt att prata om det från den delen av liksom den traditionella arbetarrörelsen. Eller så.
Verkligen. Jag har shoutout Daniel Svedin som till slut har lagt en Palestina-flagga på sin Twitter-profil.
Wow. Då har det vänt äntligen.
Vem är det? Är det en person?
Politisk chefredaktör för Arbetet, alltså LOs tidning.
Okay.
Och jag vet inte, lite så här kring det där är väl typ att det är väl dels liksom alltså den här större svängningen liksom om, alltså att av någon anledning då så har det blivit någon gräns har passerat för folk att säga så här, nu måste vi verkligen liksom ligga på och bli mer, jag menar, kritiska liksom och försöka sätta press på Israel liksom. Men typ också tror jag från liksom det här mer LO sossarna liksom rörelsen, att de typ också tror jag gör någon analys av som är mer, handlar mer om inrikespolitik liksom. Att de ser att regeringen liksom vacklar och är svaga på den här punkten, att liksom så att det liksom mer blir den här här kan vi attackera och vinna liksom.
Just det.
Alltså att den dimensionen finns också, tror jag, som är viktig till varför man också ser att de blir mer aggressiva.
Ja.
Ja, jag vet inte, det var väl också den, alltså kopplat till det där liksom att ja, men det var en annan typ av demonstration, den här röda linjen demonstrationerna var de som var tidigare, och att så här, det blir en bredare uppslutning, att ja, men jag tänkte på den här grejen när, för att det just man kan känna, alltså typ alla som har varit med från början och sagt liksom samma sak så länge, att man lätt blir liksom man blir väldigt så här, kan lätt bli lite bitter eller så här kritisk mot så här, men varför nu, varför liksom. Men att alltså den här svåra grejen med att så här, men man försöker ju, alltså poängen med att försöka bygga en liksom solidaritetsrörelse för Palestina är att man vill ju att den ska växa, man vill övertyga folk, man vill att de ska liksom, att fler ska ansluta sig. Och då måste man ju också vara liksom accepterande för de som kommer lite sent liksom.
Absolut.
Och det är svårt liksom. Typ.
Jo, men eller, så är det. Ja. Jag tycker det är intressant också med, vad heter han, Daniel Feldin i Miljöpartiet? Nej.
Heldén.
Ja. Han hade ju talat på en demo.
Det var ju sen, på den stora demo.
Ja, och sen så hade han ångrat. Han hade gått ut med att han hade ångrat att han talade på demon. Så det är ju liksom...
Ja.
Man förstår ju varför folk är skeptiska.
Ja, men precis.
Liksom. Ja.
Det var så märkligt med Daniel Heldén. David. Daniel Heldén. Han sa så här, åh nej, jag fick veta att den här en individ i arrangörsgruppen hade uttryckt sig antisemitiskt på internet. Typ. Mm. Och jag borde verkligen inte talat för den här demon alls. Som det liksom kom, vad sa vi att det var nu då? 30 000 personer.
Ja, men precis. Ja.
Alltså det man borde ha svarat som lokalpolitiker i Stockholm, tänker jag, är så här, ja, jag tar självklart avstånd från den här personen som var en del av arrangörsgruppen, men det var så här, vi ser ju att vi har hela liksom Stockholm med oss i det här, och typ att så här, så hade jag sagt. Eller så här, typ att det är lite konstigt att man säger så här, det här var en person, kolla vad många vi var, kolla hur mycket stöd jag har liksom också, eller så här,
Jag tänker att svenska politiker borde ta mer inspiration från Soran Mandami, som ju blev vald nu för Demokraterna, eller han vann liksom demokraternas primary för borgerskapsvalet i New York.
Vilket betyder att man i princip blir borgmästare.
Ja, men precis. Det är väl, de kommer väl försöka göra allt de kan för att Andrew Cuomo eller Eric Adams ska bli som independent vald. Men han har ju varit väldigt så här, duktig på att avvärja de här frågorna liksom. Och typ har man pratat om, för folk har sagt att globalisera intifadan var antisemitiskt, så han svarat att det liksom är bara ett arabiskt ord för, vad är det, upplopp eller något sånt.
Uppror eller
uppror,
eller
som är hur liksom förintelsemuseet beskriver liksom upproren i Warszawa-gettot liksom på arabiska. Så det är att han bara säger att det är liksom, det är islamofobiskt att vara rädd för det ordet. För det är liksom, det är inget läskigt ord i sig liksom.
Nej. Ja, det var ju peppigt att han, att det hände där på andra sidan.
Ja. Ja, det känns som det finns något litet hopp i USA.
Exakt. Sen vi hade ju den här andra, på tal om det du var i podden förra gången och snacka om Maersk, så hade vi väl en liten uppdatering där också. Ville du, hade någon den i huvudet? Var...
Ja, nej men det är väl, jag kan snabbt säga, det är ju, Maersk har nu sagt att de inte kommer, vad är det, leverera några varor av företag som liksom levererar till Västbanken eller någonting sånt. Alltså det, för det är inte Israels, alltså de kommer inte sluta skeppa typ israeliska vapen.
Alltså jag tror inte ens det handlar om leveranserna, för det är ju ett containerfraktföretag, för de som inte hörde det förra.
Ja, just det. Ja.
Men jag fattar det som att det bara är deras investeringar i liksom andra, alltså att det bara handlar om det, liksom vart de har pengar placerade, eller hur? Så att de inte vill ha investeringar i företag som är...
Ja. Så nu har vi dubbelkollat här. Så det handlar alltså att de tar bort investeringar från bolag, alltså där de har investerat pengar som har kopplingar till Västbanken och illegala bosättningar.
Ja, men exakt.
Så att det har inte egentligen med liksom vad de frakt, alltså deras fraktverksamhet att göra så mycket. Nej. Men det är ändå liksom...
Ja, men det är ändå en liten vinst.
Liksom. Det måste ju ändå ses precis som en vinst att, att ett bolag liksom, som har haft mycket påtryckningar mot sig liksom, tar ett sånt steg. Något i rätt riktning. Så, ja, det...
Man får klänga fast vid de positiva nyheter
precis.
Man har.
Precis, så. Exakt så är det. Ja, jag tror att det var allt vi hade förberett för den här gången. Är det något... Något mer vi ska, det känns som att det inte finns så mycket så här saker att, som händer typ på stan som man kan tipsa om, eller hur?
Nej, liksom, inte vad jag vet.
Nej, det är sommar, sommardvala i aktivist Stockholm lite nästan.
Exakt.
Vi kanske nöjer oss så helt enkelt. Det var kul att du ville vara med, Ray.
Tack. Tack för att jag fick komma tillbaka.
Ja. Just det, Mikael kanske kommer tillbaka från sin, han är någonstans i Nordnorge. Vi får se om han är med i nästa avsnitt eller inte. Och så får alla ha en bra sommar. Man kan stötta Radio Jalla på Patreon. Och man kan ju också alltid gå med i Allt åt alla Stockholm genom att höra av sig till oss på mail.
Ja, eller Instagram.
Eller Instagram funkar också. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.
Hej då.
Hej då.